Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av, och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans avsnitt kommer handla om psykisk ohälsa med fokus på våra ungdomar. Jag har bjudit in psykologen och psykoterapeuten David Vaskori som tidigare var med i ett avsnitt, och då pratade vi om vad man kan göra för att inte hamna i utmattning. Men idag ska det handla om den psykiska ohälsan som har ökat, och framförallt då bland unga. Det finns många anledningar till det, och det är viktigt att vi lär oss och att vi förstår. Men det jag känner just nu är att det är viktigt att identifiera när ungdomar börjar må dåligt. Vad kan vi göra åt det? Och hur kan vi stärka ungdomar, inte bara i självförtroende utan också i deras självkänsla? Så därför har jag bjudit in David, som har lång erfarenhet inom området, att ge tankar och verktyg till oss som befinner oss runt om unga, men även till er som är unga och är mitt uppe i det som är jobbigt. Det finns vägar ur psykisk ohälsa med mer förståelse, mer kunskap och hitta de rätta verktygen. Ja, vad härligt att ha dig tillbaka, David.
Ja, men tack.
Fantastiskt sist när du var här och pratade om hur vi ska inte hamna i utmattning. Mm. Efter den bok du hade skrivit, Nära gränsen. Nu ska vi prata om någonting annat, och det är ju psykisk ohälsa. Och idag tänkte jag att vi skulle fokusera på det här med ungdomar. Mm. För det har ju ökat senaste tiden. Mm. Om man tittar liksom i det större perspektivet, vad tror du det är som gör att det är så många som har hamnat i det nu? Mm.
Jag tror att det är många anledningar. Man har ju sett till exempel det här med att det har blivit svårare att få ett jobb. Det kräver mer utbildning nu för tiden än för att kunna få ett jobb. Och det skapar en stor press att alla vill komma in på vissa utbildningar och betygshets och sådär. Så att det blir tuffare på det sättet. Det kräver mer prestation, för man kan ju inte få betygen utan att prestera, så att säga. Och så det är en del. Sen misstänker man att det här med sociala medier, och jag vet inte exakt hur mycket belägg det finns för det, men man misstänker att det kan också ha en del av det här. Att man jämför sig mycket dels på Instagram med varandra. Det är mycket press där. Det finns det här som man kallar för fear of missing out. Många personer håller på med det här med dataspel väldigt mycket. Det kan också vara en faktor. En annan faktor är att det har blivit större klyftor i samhället. Alltså att vissa personer, för man vet att oftast att de som har det socioekonomiskt sämre drabbas värre av det mesta, och även psykisk ohälsa. Så det kan också vara en faktor. Så det finns en del olika faktorer.
Mm. Men kan man se att det sker i en viss ålder när det gäller de unga?
Man har nog sett en ökning allt från tidiga tonår uppåt.
Så det är lite utspritt egentligen, men att det börjar redan i tidiga tonåren.
Ja.
Och de som hamnar i tidiga tonåren, har det då med skolan att göra, eller så här prestationen, att man med betygen att göra då i den åldern?
Jag tror att det skiljer sig olika, så det går nog inte att säga så här att alla mår dåligt av en anledning, och jag tror att det är alltid svårt att kunna sätta fingret exakt på vad det är, men man har kunnat se att det är väldigt många som mår dåligt. Men sen just anledningen, den kan man bara spekulera i.
Mm. Men de som drabbas av psykisk ohälsa påverkas ju väldigt mycket mentalt, såklart, men kroppen också i det. Mm. Vad skulle du säga är de första signalerna som man skulle kunna se hos någon som börjar hamna i det?
Mm, precis. Nej, men jag tror att man ska titta på beteenden som har förändrats, alltså avvikande beteenden. Så vi säger att personen kanske brukar vara, om ens barn brukar vara glada och sociala och plötsligt börjar liksom stänga in sig mycket i sitt rum eller bli mer tystlåt eller se mer nedstämd eller något avvikande. Sen är det klart att det finns ju så många olika typer av psykisk ohälsa, så att jag menar hur en person som missbrukar beter sig kontra en person som är deprimerad kontra en person som har social ångest, det ser ju väldigt olika ut. Men när man känner att någonting står rätt till, jag tror att som förälder så får man en magkänsla liksom någonstans att oj, det är någonting här. Mm. Och när man känner det, att man vågar ta det på allvar, och sen kanske det finns någonting eller så kanske det inte var någonting, men att man ändå litar på sin magkänsla. Men ofta är det något avvikande beteende som inte är som vanligt. Så att säga.
Ja, så man kan tänka då att om det är en tonåring till exempel, där kan de ju faktiskt bli lite tystlåtna och ha en attityd oavsett. Mm. Så att det sker en förändring i ungdomars utveckling i deras beteende.
Mm.
Men någonstans så tror jag att man som förälder ändå kan känna liksom magkänslan att det här är inte tonårsbeteende utan det här är någonting annat.
Men jag tror inte att man alltid kanske vet exakt vad det är, men det är där jag tror att man behöver undersöka vidare, att det är ens ansvar som förälder att säga att okej, men nu är det någonting, men är det bara någon tonårstrots eller någon fas eller är det någonting annat, men att man inte släpper det där utan att man går vidare. Sen är det så att det visar sig att det var 2 dagar och sen är allting som vanligt igen, då kanske inte var något, men är det någon som har något så här, oj, nu har det gått 2 veckor och han eller hon är väldigt tystlåten och nedstämd och har varit i 2 veckor och stänger in sig i sitt rum och det här är inte det vanliga. Ja, men att man då tar det på allvar och säger, men vänta, oj, det här är någonting vi måste undersöka vidare. Så där.
Och så kan man kanske lägga lite pussel själv, men att man ser till att man håller koll under en längre tid om man inte får fram det direkt ifrån barnet. För det är kanske så att de berättar ganska snabbt, men ibland håller de ju det för sig själva och kanske inte heller vet riktigt varför de har hamnat där.
Precis, exakt. För att jag tänker att alltså som psykolog, det vi gör när vi undersöker det, att vi tittar anamnes, hur har det sett ut tidigare, har den haft en viss typ av problem förut? Och det, så kan man också tänka som förälder, okej, har min ungdom haft depressioner förr? Ja, men då kanske det är på väg till en depression igen. Att man försöker liksom kartlägga bakåt för att förstå vad det kan vara. Titta på förändringar här och nu. Har den börjat kanske bytt från mellanstadiet till högstadiet? Det kan vara en sak, för då är det nytt socialt och så vidare. Eller har man flyttat till en annan plats, liksom ett annat område, så att det är kanske otryggt, eller är det någonting med vännerna eller kanske någon flickvän eller pojkvän där det har tagit slut. Så där kan man undersöka om det finns förändringar utifrån, men det är klart, det är inte alltid så lätt om ungdomen själv inte vill berätta. Och där är ju folk olika, jag menar, vissa har en väldigt trygg relation med ett väldigt tryggt klimat där man verkligen kan öppet prata om saker, det är det man egentligen rekommenderar. Men i vissa fall är det inte så, där ungdomen känner att den vill liksom sitta inne själv med allting och den känner inte att den vill berätta av olika skäl. Det kan vara att man inte vill besvära föräldern eller man är rädd för förälderns reaktion eller man vill inte oroa föräldern eller att man tycker att det är pinsamma saker som man kanske inte vill ta upp av sådana skäl. Och då är det svårare. Men jag tror ändå att det är viktigt där att man försöker på olika sätt där och att man visar att man finns där. Att man kanske till och med, om man är väldigt orolig, erbjuder att professionell hjälp, alltså att man kan följa med till en psykolog. Eller
så jag tänkte på när du sa det här med förändringar, för att till exempel om du flyttar. Förändringar är ju inget konstigt, att man där kanske egentligen mår dåligt i eller tycker är lite stökigt under en period. Mm. Det betyder kanske inte att man har hamnat i psykisk ohälsa, utan att man mår dåligt en period och därmed titta på att okej, det är en förändring nu. Nu ser vi hur det här ter sig.
Ja.
Det som många kan känna när de liksom också hamnar i det, det blir liksom att det blir ett hopplöst mörker.
Mm.
Vad är det som gör att det känns så? Mm. Alltså så att man inte, att de verkar svårt att se längre fram, att det kommer bli bra där framme, utan att de är så mycket i det som är just nu, att det inte finns någon väg ut.
Men precis, nej, men det finns ju något man kallar för i psykologin för time perspective, och det handlar om hur man ser på tid, och då har man sett att personer som är deprimerade ser allting mörkt. Alltså det är mörkt nu, men det är också mörkt fram och mörkt bak. Har man ångest, då är det snarare väldigt mycket så här rädsla för framtiden. Vid depression är det också mycket mer ältande och sådär. Och om man tar det i kontrast till personer med ADHD som kanske är för mycket nuet ofta. Alltså att man har inte så mycket framtidstänk utan väldigt mycket nuet, tappar konsekvenstänk. Men just det du är inne på, att den sinnesstämning du har nu färgar ofta liksom hur du ser framtiden. Och det är ju en del av en depression. Men en depression handlar ju om man kollar på kriterierna så är det mycket där att du har svårt att känna glädje, svårt att uppskatta saker, svårt att se fram emot saker, svårt att tycka om sånt du brukar tycka om. Och det kan bli så pass mörkt och kolsvart att man känner att det kommer aldrig bli bra, så att säga. Och sen finns det nivåer på en depression såklart. Det finns en mild depression där man är lite nedstämd och där det kanske handlar mer om att aktivera sig lite extra och så kommer man ur det. Och sen finns det liksom medelsvår och sen svår depression. Och har man en svår depression, då kan det vara på den nivån att man inte orkar gå upp och borsta tänderna. Liksom allting är kolsvart och då behöver man verkligen professionell hjälp. För då brukar man köra terapi plus antidepressiv medicinering. Man säger att vi är lindrig, mild och medelsvår. Då rekommenderar man KBT i första hand. Då. Och där ingår mycket beteendeaktivering, att komma igång. Man har sett att det här med aktivering är väldigt viktigt. Bara att komma ut, göra saker, rikta sin uppmärksamhet på saker som kan få en att må bra. Tvinga sig själv till saker. Det blir lite som att ta en antidepressiv fast utifrån. För när du träffar en person eller gör någonting så händer ju saker med dina signalsubstanser. Precis som att ta en antidepressiv medicin. Då. Men man har sett också att vi är svår. Så räcker det inte bara med terapi, utan då rekommenderar man både och då.
Just det. Men vad är det som händer i kroppen som gör att sinnesstämningen blir så? Jag tänker på det här med substansen och så. När det blir ett sånt mörker.
Nej, men precis. Nej, men man har ju haft olika hypoteser där om att antidepressiva påverkar. Och det finns de som påverkar serotoninet och så finns det de som påverkar både serotonin och noradrenalin, och så det finns lite olika. Men sen senare har man vet också att man har kommit fram till att man har haft svårt att veta exakt varför det är verksamt. Man har vetat att det är verksamt, men har inte kunnat säga så här, exakt, jo, vi vet att det är just därför, så att säga. Så att jag tror att det inte är helt lätt att uttala sig exakt om varför, men man vet mer att depression då, ja, hur det yttrar sig. Och det är ju så med alla de här diagnoskriterierna, om vi tittar på DSM där alla diagnoser står, depression, ångest, utmattning och så vidare, att man går ju väldigt mycket på hur det yttrar sig. Alltså man går inte in i hjärnan och tittar, aha, är det det som är aktivt, eller ja, den ADHD, och så går man in och tittar på det och så vidare, utan man tittar bara på beteenden. Har du det här och det här, har du haft under ett halvårs tid eller har du haft under en 2 veckors period. Och jag tror att det är begränsat med att veta, men hypotesen är ju mycket där att det handlar om serotoninet och dopaminet och, och de där substanserna.
Men det kan också påverka den fysiska kroppen, att man får ont i magen, att det finns andra sådana saker som man kan också hålla utkik efter i kombination. Jag menar, om man ska titta på en ungdom som inte mår bra. Alltså är det mörkt och det är ont i magen och att det liksom ger fysiska konsekvenser också.
Exakt, exakt. Det kallar man för liksom somatisering när det psykiska yttrar sig i kroppen. För att jag menar, allting hör ihop. Jag menar, kropp och själ hör ihop. Det är bara att tänka att om man bara tänker på till exempel en farlig orm, eller du tänker på en citron och att du liksom pressar den och dricker upp, så kan man känna att det händer något fysiologiskt i halsen, så att säga. Så att det finns ju en väldigt stark koppling mellan att tänka på, och nej, på torsdag ska jag till skolan och jag blir mobbad där. Och det är klart att det kommer påverka så att man blir stressad och vissa kan få ont i magen och kanske till och med få magsår av det och så vidare. Så att allting hör ihop. Och att gå runt och vara stressad länge är ju inte bra. Jag menar, det leder till utmattning och till andra saker och högt blodtryck och allt möjligt.
Jag tänkte vi skulle komma in på några case för att ge lite exempel på situationer. Då kan vi ju börja med stress, som du var inne på. Vad skulle man säga är det för typ av stress som ungdomarna drabbas av idag? Du var inne lite grann på prestationen där, men om vi utvecklar det lite.
Mm. Nej, men precis. Nej, men det finns ju många olika typer av stress. Men några vanliga som jag stöter på ofta handlar om betygen. Alltså man går gymnasiet och så vet man att okej, snart går jag ut trean, och så kanske man går i en klass där alla andra liksom håller på och pratar om betyg och hets och komma in på skolor och allt möjligt. Och så lägger man ner väldigt mycket tid på det, men så kanske man hamnar efter av olika skäl. För att jag menar, det är ju en jobbig ålder. Ibland kan det vara både skolan plus att man kanske vill ta körkortet, plus att man kanske vill liksom, men nu går jag ut trean, så att då vill jag kunna resa lite grann. Man har så många saker på gång. Och man jämför sig med de andra och man tänker att alla andra lyckas så himla bra. med sina saker. För det är ju lätt att man, det här att man jämför sitt inre med andras yttre. Alltså att man, ja men de får ju bra betyg och de mår bra och de, deras relationer går bra. De har så mycket vänner och jag är dålig. Liksom att det är lätt att det blir en felaktig bild där. Och så pressar man sig själv väldigt mycket och går runt av ångest. För man tycker inte att man uppnår det man borde uppnå. Man tycker inte att man får de här betygen som man ska ha. Och då, det betyder att man inte kommer komma in på den skolan man vill komma in och hela framtiden blir dålig. Och så hamnar man i någon sorts ångest/stressläge där man bara går och ältar.
Men vad kan man göra då som förälder runt omkring? Därför att någonstans är det ju så att det är klart att det är roligt om ens barn lyckas i skolan. Men det är ju också så här, jag har ju hört många föräldrar som har extremt prestationsinriktade barn och de är ju så oroliga för dem. Det är ju inte, de bara, men vi skiter i den betyg, liksom släpp det, men det går inte. Hur ska man själv utifrån att få barnen att liksom utgå från sig själva mer än att jämföra sig med andra?
Ja, men precis, det är en bra fråga. Jag menar, väldigt mycket psykologin brukar man prata om arv och miljö, så att det är svårt att veta ibland så här, hur mycket av olika saker kommer från inlärning och liksom psykosocialt och hur mycket är genetiskt. Men om man då har en ungdom som har det här att man är väldigt prestationsinriktad, då skulle jag som psykolog misstänka att det finns någonting bakom. Det måste inte vara så, men jag skulle börja titta på, okay, hur har det sett ut genom livet? Har föräldrarna jobbat väldigt mycket? Har barnen lärt sig det där? Har man som förälder bekräftat kanske barnen mycket i prestation? Har man pratat om att det är jätteviktigt att du kommer in på den skolan eller du ska bli det här och så vidare och så vidare? Jag skulle också titta på omgivningen. Okay, hur ser den skolan ut? Hur ser den klassen ut? Vilka är han umgås med? Vilka är det hon umgås med? Men sen att prata om det. Dels är du inne på att men du behöver inte prestera. Du duger precis som det är och prata om de här bitarna. Men väldigt mycket också att så här, hur mycket, kanske hjälpa att schemalägga. Hur mycket tid ska du ligga på de olika sakerna? Så det är bra om du får bra betyg, men ska du sitta liksom hela kvällarna bara och plugga? Eller ska du kanske liksom lägga någon timme på det, men sen ska du ha tid för annat. Så att det blir lite ramar och lite sådär, att det inte blir någonting som man gör hela tiden. För att det du gör mer av kommer du tänka mer på. Så det finns en stark koppling mellan en besatthet av någonting och hur mycket utrymme du får i ditt veckoschema. Så att det här med liksom planering är en väldigt viktig del som man som förälder skulle kunna hjälpa till.
Ja, och det här rörelse och återhämtning är ju lika viktigt i pluggandet vid sidan av när man sitter och gör läxor. Att inte bara sitta och plugga hela kvällarna för att stressa fram sitt kunnande. Utan går man ut och gör någonting så blir det också lättare att lära och ta in. Precis. Så det handlar väl liksom inte om antal timmar man sitter, utan det är väl också att man mår bra i de timmar när man sitter där.
Exakt. Och att om vi tänker de här tårtbitarna, liksom livskompassen, studier och jobb, och sen har vi det här relationer, hälsan och fritid. Att pluggtårtbiten får inte bli liksom halva tårtan, utan den ska liksom vara, om du redan har varit i skolan idag och lagt ner en massa timmar på det, och sen är det klart du måste plugga lite utöver det för att göra dina liksom läxor och allt det där. Så, men det får inte liksom vara halva, för då är det du kommer upptas av och du kommer tappa de här andra bitarna. Alltså man tänker överskott och underskott. I psykologin pratar vi mycket om överskottsbeteenden och underskottsbeteenden. Det här med, gör du för mycket av någonting så gör du för lite av det andra. Det är ganska logiskt egentligen. Men det kräver en planering och en schemaläggning och sådär, för att annars blir det lätt att all energi och all tankeverksamhet går till det där, till prestation, och så tappar du de andra bitarna. Så att om man går i en terapi, då skulle man absolut jobba med schemaläggning. Och det är också något som förälder så kan man gå in och hjälpa till med det.
Om man då tittar på andra typer av stressfaktorer, så har vi inne på sociala medier. Som man tror att det är en av orsakerna till att psykisk ohälsa ökat bland ungdomar. Är det för att man jämför sig?
Precis, dels finns det där liksom FOMO, fear of missing out, och ja, men jämförelse. För jag menar, det är ju så att mycket i sociala medier är ju att visa liksom de bra sakerna. Och om man då själv sitter där och inte är helt nöjd med utseende eller ekonomiskt eller att man inte har möjlighet att göra de här resorna eller vad det är, Och det är oftast en felaktig bild, för börjar du titta på de här personerna som har allt det här, det är ju inte som att de har ett perfekt liv heller, men alla människor har ju sitt, alla människor har ju att det
fast
går
de kanske inte alltid vill dela med sig av när de mår dåligt, för det behöver de dela med själva då, så att det betyder ju inte att de inte är så här, jag vill bara visa mitt liv som är bra, utan när jag mår dåligt så behöver jag hantera det själv.
Exakt.
Så det tror jag också är viktigt, att man inte antar så mycket om de här personerna som visar upp det. För så kan jag själv känna, eftersom jag då är på sociala medier. Och jag har nämnt det tidigare på den också, att jag vill ju inte, jag behöver ju fokusera på mitt och se hur, vad är det jag känner och vad jag är för behov av om jag mår dåligt.
Ja.
Då vill inte jag, och det är olika för alla. Ja. Alla får göra precis som man vill. Jag säger inte att det är rätt eller fel, men för mig fungerar det. För att om jag ska känna efter vad jag behöver, precis som jag tänker på de som sitter och tittar på sociala medier, fundera på vad det är du behöver.
Ja.
För det är ju jag. Jag sitter hemma och funderar på vad jag behöver när jag mår dåligt.
Mm.
Jag tittar inte på vad andra, och jag vill heller inte höra att, vad andra tycker att jag ska göra.
Mm.
För de är inte jag.
Mm.
Och det är ju någonstans också den personen som sitter på andra sidan då, som tittar på mina glada bilder. Att titta på dig själv, vad det är du behöver.
Mm.
Är det det som är svårt, att man påverkar så mycket av andra så att man till slut tappar sig själv i att, vad är det mina behov?
Exakt. Jag tror att du är inne på helt rätt spår där. Man tappar bort sig själv i hur man borde leva och i normer. Så här gör alla andra. För det har man ju också sett, alltså att vi är flockdjur. Och man gör som majoriteten gör utan att reflektera. Oavsett om det handlar om att resa till ett visst plats eller köpa en viss sak eller vad det är, så agerar vi mycket som majoriteten. Så att om det vi ser där är att alla gör på ett visst sätt och man har inte möjlighet till det själv eller av olika anledningar, så är det lätt att det blir, men vänta, jag är sämre, och så tappar man bort. Men vad är det jag vill? Vad är det jag känner? För egentligen kanske man inte ens ville göra exakt det de ville, så att säga. Och det är en viktig del i psykologin, och det jobbar vi alltid med i terapi, det här med sund självhävdelse. Ett märkligt begrepp kanske, men just det, vad är det jag känner, vad är det jag behöver, vad är min riktning i livet och vad är det jag vill? För att jag menar, alla vi har ju olika personligheter, folk är olika, har olika intressen, man kanske har olika personligheter, någon kanske är kreativ, någon är social, någon är introvert och så vidare, så att alla kan ju inte liksom vilja samma sak. Och det gäller någonstans att hitta, men vad är min väg och vad tycker jag är kul och vad är stimulerande för mig? Och det behöver inte vara det som man ser på Instagram, så att säga.
Nej, och någonstans är det också så att det tänker man kanske inte i början när man börjar följa människor, men att du följer ju människor också som kanske inte är, lever sånt liv som du gör. Vilket gör att du jämför dig redan från början med människor som inte är i närheten av dig. Om jag skulle ta ett exempel, ska jag tänka, ja, nu tar jag för jag börjar faktiskt följa henne häromdagen, men säg J-Lo.
Yes.
Ja. Om jag skulle liksom känna så här, gud, hon får åka såna här fina bilar och hon får så här snygga kläder och oj vad hon är på. Alltså så här, då jämför jag mig med någon som lever ett helt annat liv än jag själv. Istället för att kan man gå tillbaka och titta så här, vilka är det jag följer? Vilka känner jag att jag inte mår bra av att följa? Då kan att klicka bort dem. För att hitta kanske de som, de här inspirerar mig.
Mm.
Och med risken för att jag själv blir av med följare nu, men jag vill inte att någon ska må dåligt av att följa mig.
Nej.
Jag vill ju hellre att någon ska bli inspirerad.
Mm.
Men inte jämföra sig med mig, men tänka så här, ja, men jag kanske inte kan göra helt sådär, men kanske lite så kan jag göra.
Mm. Mm.
Får jag människor må dåligt, det är ju det sista jag vill.
Mm.
Så att det ligger ju, det är det som jag också säger, att det ligger hos den som klickar in, vem ska jag följa? Att inte följa dem. Och vilket är svårt.
Nej, men absolut. Alltså, det är ju ens egen ansvar i slutändan. Man kan ju inte ligga det på att så här, ingen ska få göra något kul på Instagram. Utan det måste ju ligga hos sig själv.
Men jag förstår att det är svårt också. För man kanske börjar följa dem och inte haft en tanke på att jag kommer att må dåligt av att följa.
Exakt.
Och sen så märker du inte själv att du hamnar i det.
Precis.
Men skulle man kunna göra så, är att så här, när jag tittar på vissa konton till exempel, vilka är det som jag mår dåligt av där jag är just nu? Sen kan du ju alltid följa dem igen.
Mm. Absolut, men det är en jättebra idé att vara sam mot sig själv där. Men vilka, precis som med vänner eller vad man än gör eller med ett jobb, vad är det som känns bra? Och sen försöka få in det som är bra, få bort det som inte är bra. Så dels det du säger, att man rensar lite grann där. Men sen också kanske tidsbegränsa hur mycket tid man är i sociala medier också. Alltså att man kanske, om man sitter bara och scrollar och så lever man inte sitt egna liv, så att säga. Så här, ja, men då kanske man, ja, det är kul, men att man också får in det man själv behöver göra. Men sen också att man ska inte liksom svartmåla sociala medier, för att det är också mycket bra. Och jag menar till exempel, bland annat din podd, men många andra, liksom att när det handlar om personlig utveckling och så är det ju väldigt många som får mycket av det, inspiration och liksom, så att man inte bara tänker på det negativa.
Ja, det
är väldigt
vara,
mycket bra.
Nej. De följer behöver inte vara fasta. Nu skulle jag behöva lite liksom mer inspiration kring det här att stärka mig själv.
Ja.
Titta efter sådana konton.
Ja.
Och så kanske du följer det ett tag. Och sen så kan man avfölja när man har hittat dit man vill. Och så kan man gå på och följa. Alltså, så att det finns ju ändå en rörlighet i det. Men också som du säger, begränsa. Att hitta liksom vad i ditt eget liv. Att allting är inte sociala medier.
Nej, men exakt.
Finns det några, vi har varit inne på det här med skola eller prestation och sociala medier. Finns det någonting annat du tänker kring stress?
Nej, men just skola. Sen när man blir lite äldre är det jobb. Men bland ungdomar så
jag
är det
tänker
skola.
Också idrotten till exempel när man...
Precis, idrott är också en sån där som också kan skapa väldigt mycket om man är inne i det. Alltså att man ska lyckas med skolan plus att man ska lägga in jättemånga timmar på att bli bra på en sport och så kanske man tävlar och så kanske man inte vill göra andra besvikna, föräldrar och så vidare. Så det kan ju också bli en stress att få ihop det eftersom det är så pass många timmar. Och speciellt för de som då satsar och ska bli liksom... satsa allting på just det. Det är ju inte supermånga som blir de här allra duktigaste, så det är väldigt mycket konkurrens och det är såklart att det är mycket stress och press i det, i att lyckas med dem.
Men sen vet du också den här gruppen som älskar att spela fotboll, kanske inte platser i laget, men då finns det inget annat lag där de kan spela för gemenskapens skull, och då blir det en stress att jag får inte hålla på med det jag vill för jag är inte bra nog, och då kommer lite prestationen in.
Mm.
Så det finns så många olika parametrar och olika delar av det som är, det är fint, alltså det är fantastiskt med idrott. Alltså jag älskar att barn rör på sig och har roligt, men att det nästan ibland kan gå till att de glömmer att ha roligt, att det handlar om att prestera, ska jag ta platsen i laget? Får jag spela den här matchen? Då sitter man och väntar och så vet man inte om man får.
Exakt.
Samtidigt som man ska försöka sitta och plugga för ett prov. Ja, men det är ju inte konstigt att det blir tufft för ungdomar.
Nej, men precis. Så jag tror att det är därför det är viktigt att man också har tid för det kravlösa. Alltså att allting inte bara är blodigt allvar och tävling.
Vad skulle det vara då? Om man
spelar in? Nej, men till exempel att man har tid för till exempel fritidsintressen där det inte är okej, nu ska jag tävla och bli etta på det här, utan att man har tid för bara någonting kul. Som vi tänker den här livskompassen som jag pratade om förut med relation, jobb, hälsa, fritid. Då kan man tänka att jobbet, men det är ju redan kravfyllt som det. Och sen finns det krav på de andra delarna också. Men att man försöker begränsa hur stor del av ens veckoschema som är måste, borde och krav. För kraven tar ju mycket energi. Vi behöver också det som fyller på energiglaset. Så att kunna göra någonting kul, det kan ju vara att spela fotboll, men kanske... att inte att det är blodigt allvar, utan...
Du menar att polare går ner på skolgården och så läser boll? Liksom.
Man går ner och spelar lite basket, eller man går ner och spelar någonting, eller man går och spelar lite biljard, men att det är kravlöst, att det inte är så här, jag måste vinna, jag måste det. För att jag tror att om man har för många sådana delar i sitt liv, alltså man, både att man ska få jättebra betyg plus att man ska vara jätteduktig, det blir så mycket tid och energi som går till det. Och sen finns det ju de som lyckas med det, och det är ju inte något fel på det, men att försöka få till balansen mellan måsten, borden, alltså måste både kravbiten och den här återhämtande biten som är det här kravlösa. Det är när du varvar ner och tar det lugnt och gör någonting bara för skojs skull. Men vi behöver den typen av aktiviteter också då i veckoschemat. Och jag tror att det är det många inte hinner med, ungdomar. Alltså att hela veckoschemat är liksom plugg, träning, göra saker för att duga och så vidare. Och så har man inte tid för det här kravlösa, bara ha kul, bara slappna av. För det är när man slappnar av, det är då man kommer i kontakt med behoven och känslorna. När du är mitt inne i prestation, då känner du knappt av dina behov. För då är du så inne i det här liksom fight-or-flight-systemet igång. Så att det finns folk som aldrig ens känner efter. Utan de bara kör. Och jag tror att där behöver man också prioritera om hur man ser på att ta det lugnt. Så att man inte bara ser det som att det är bortkastad tid. För det är någonting som jag stöter på väldigt mycket. Många ungdomar som känner att de vill maxa varje minut, liksom varje... De vill inte kasta bort någonting, utan man ska vara så himla effektiv. Men att det är okej att ha ett luft i det schema, hinna med lite mindre, men din hjärna får vila mer. Och det är också ett välmående, och du hinner ikapp dina känslor och behov. Alltså den
just,
delen
och just vad fint att tänka på det, att det är inte bortkastat in. Den är ju enormt viktig, precis som man pratar om i hälsa till exempel, tränare och och vill nå framgång eller jobbar mycket, så är ju återhämtning det absolut viktigaste. Exakt. Och likaså när det gäller dem, ungdomarna, att den fyller verkligen sin funktion också för att du ska kunna vara bättre på de andra platserna sen.
Precis. Och sen en annan grej, att ha tålamod och låta saker ta tid, för att det tycker jag också att jag stöter på ofta bland ungdomar. Till exempel vill säga att de vill ta körkort, men det är så, för dem blir det nästan så här, men det är nu eller aldrig, jag måste göra nu. Och då tänker jag så här, men låt det ta lite tid, du kanske misslyckas en gång, du kanske tar det nästa år istället, du kanske, men det är någon sån här ålderspress, alltså att man ska göra saker i en viss fas och man får inte misslyckas och det måste göras nu. Och att man istället har ett annat perspektiv, att man försöker hitta ett mer avslappnat där. Går det inte så går det nästa gång. Alltså att försöka ha mer den stora bilden, alltså försöka mer se ett större perspektiv. För stressången så är det väldigt mycket, det är väldigt viktigt just nu, så att säga. Men att försöka ta ett steg tillbaka, nej, men vad är det värsta? Så här, ja, jag kanske misslyckades med det körkortsprovet, men jag tar det på nästa. Jag misslyckades med den tentan, jag gör en omtenta.
Men eller, det är väl också så att när om du ska prestera till exempel och skriva ett körkortsprov till exempel, och gör du det under stress, så, eller om du gör det under liksom ett lugnare tänk, så är det väl lättare att lyckas när man är lite lugnare tänk, för stressen påverkar också din prestation.
Mm. Nej, men absolut, man har mycket att vinna på att ta det lugnt. Och det är så här, jag menar, det finns en viss typ av så här positiv stress där man blir lite extra skärpt och gör saker extra bra. Men sen kan det, precis som du är inne på, gå över, och att man kan bli blockerad och man kan bli helt så där. Så man har mycket att vinna på att försöka hålla någon sorts lugn och andas och liksom, okej, notera att nu går hjärtat lite fortare och nu är jag lite stressad, men det är ingen fara, det finns ingen verklig fara just nu, utan det här är bara för att jag har det här kravet framför mig, det är därför allt det här triggas igång just nu. Men att man kan ta det för vad det är och se det och försöka hålla sig lugn trots att man har de här symptomen, för många personer kan ju få det här att, åh nej, nu känner jag så här, jag kommer inte kunna agera, nu kommer det här hända, och så liksom, bara för att man förhåller sig så till stressen, så mynnar det ut i kanske någon sorts, lite som en panikattack eller någonting sånt där. Men att försöka hålla sig lugn, att man förstår vad som händer och det är okej att det får vara där. Den här stressen är inte farlig, så att säga.
Om vi går in på ett annat område, så handlar det om, tänkte jag prata om social ångest. Vad är det?
Jo, men social ångest är, alltså om vi tänker att begreppet ångest handlar ju alltid om att man är rädd för någonting. Så om vi går tillbaka till det här fight or flight-läget som vi pratade om, som vi har. Det samma fight or flight-läge vid stress och ångest. Vid stress triggas den av krav, vid ångest triggas den av rädslor. Och sen finns det olika typer av ångest, olika diagnoser, och då finns det social ångest, panikångest, generaliserad ångest, hälsoångest och några till. Och vid social ångest, då är rädslan förknippad med att stå i centrum, och man har väldigt mycket, man tycker det är jobbigt, man tror att man blir granskad, så man tänker att de andra tänker dåliga saker om en. Och det triggar då hela det här fight or flight-läget, och då börjar man ta till undvikanden. Så att då börjar man liksom, ja, nej, men jag räcker inte upp handen i klassrummet, eller jag går därifrån, eller jag går inte på den här festen, eller någon ställer en fråga till mig och så kanske jag blir tyst och så går jag därifrån och så vidare. Så att man tar på sig det man kallar för undvikande eller säkerhetsbeteenden. Ett säkerhetsbeteende skulle kunna vara att man bara ställer frågor till andra men man berättar inget om sig själv, eller att man håller med alla andra istället för att säga vad man faktiskt tycker. Alltså man gör saker för att inte sticka ut, för att det skulle bli för jobbigt att sticka ut, för att då ökar risken för att bli granskad och göra bort sig.
Vad kommer det från att man hamnar i det?
Och det är samma så här arv och miljö där också. Att man vet ju att vid psykisk ohälsa, att om man ser att man har någon mamma, pappa eller någon farfar som hade någonting, så är det ökad risk att man själv får det. Så det kan finnas en sårbarhet från början. Jag skulle säga att det är i kombination med att det händer saker. Alltså att man kanske har varit med om jobbiga saker. Man kanske har börjat en ny klass. Man kanske hade någon, det måste inte vara så, men det skulle kunna vara så, man hade någon situation där man räckte upp handen och sa någonting fel, och så blev det en rädsla efter den gången. Eller man skulle hålla en presentation och så kanske man fick hjärtklappning och så gick det inte bra just den gången. Och så fastnar den bilden och så tror man att det kommer bli så varje gång då. Men det är oerhört jobbigt och det är extremt begränsande. Och det kan leda till en depression också. Så att en person skulle till exempel kunna ha en primär social ångest, det är det men det leder till en depression för att din ångest gör att du inte kan göra några roliga saker och du bara fastnar i ditt rum och du tappar alla de här viktiga aktiviteterna som då är viktiga för dig för att kunna må bra. Och sen till slut så blir du deprimerad och då behöver man jobba med båda delarna.
Men hur kan man göra till exempel med det här om man då en ungdom som går in i klassen och inte vågar, till exempel du pratar om att räcka upp handen. Vad kan man som förälder hjälpa barnet med? Kan man säga till läraren att berätta det för läraren att så här känner den här personen och det här barnet. Hon nickar istället eller han nickar istället. Mm. Är det de viktiga sakerna? Att ta små steg i taget eller ska man liksom försöka ge sig på en så här, våga ta den här stora förändringen? Vad tycker du? Mm. Är det små steg eller stor?
Nej, men jag tror små steg är superviktigt. Så jag tror att som förälder är det bra att läsa in sig i vad social ångest är så att man förstår. För att vissa föräldrar kan göra det fel att man pressar på för mycket. Man förstår inte att den har social ångest och så förenklar man det. Ja, men det är väl bara att göra det där. Och jag menar, då blir det bara sämre för personen, för ungdomen. För att då känner det nästan sig, den känner sig inte förstådd. Och det kan nästan bli som en skam. Så att han är misslyckad med det här också. Min pappa tycker att jag bara ska göra det här, men jag kan ju inte det för det är för jobbet.
Nej, och just det här, räcka upp handen kan för pappa eller mamma vara ett litet steg.
Ja.
Medans för barnet kan det vara enormt steg.
Ja, precis.
Och då handlar det om att hitta så här, okej, vad kan vi, kan man räcka upp handen första gången i en liten grupp?
Exakt,
kanske?
Exakt. Nej, men det är en jättebra idé och det är så vi jobbar i KBT. Så att om man skulle, liksom skulle jobba med social ångest så skulle man börja med att få personen att förstå vad som händer. Okej, du triggas av sociala situationer, du får tankar om att de tänker saker, dina tankar stämmer inte, du undviker. Och receptet är, alltså för att bli av med det är att dels förstå att de här tankarna inte stämmer och inte låta ångesten begränsa dig. Och då gör man det gradvis, alltså man pratar om gradvis exponering. Så man börjar med lite enklare grejer. Man skulle till exempel kunna ge en skala 0-100 i hur jobbiga olika saker är. Och då kanske 100 är den allra jobbigaste saken, att hålla en presentation, en föreläsning eller en redovisning för klassen. Och så kanske 30 skulle kunna vara att räcka upp handen. Och då brukar man börja med 30. Men det, man får anpassa det utifrån personen. Och då har man märkt att om man gör den där som är 30 flera gånger, då kommer det inte sluta bli 10 i jobbet. För att när man exponerar sig och märker att det där farliga inte hände, det blev inte så att alla skrattade åt en eller man gjorde bort sig jättemycket, utan man märker att jag fick puls, men jag fixade det. Då har man sett att det blir mindre och sen jobbar man sig upp i den där sakta men säkert. En annan viktig del i social ångest är ju det här som heter postmortem. Och det är att personer som har social ångest ofta går in i situationer i efterhand och kritiserar sig själva väldigt mycket. Alltså de hittar fel de gjorde i den sociala situationen som inte stämmer med verkligheten. Så till exempel, men varför sa jag det där? Vad dåligt, varför sa jag det där och varför gjorde jag det? Och de blir överkritiska och det gör att ångesten blir ännu sämre till nästa gång. Så det är också en viktig del för personer som har social ångest att inse att de gör det här och försöker liksom släppa gamla saker och försöka förstå att de är överkritiska och kanske försöker liksom att inte älta det allt för mycket.
Ja, det där ältandet är ju så svårt också att bryta.
Ja.
För de kommer ju liksom, de bara dyker ju upp utan att man ens ber om det.
Exakt.
Tanken bara... Ja, men vad fan, jag skulle ju inte älta, så gör jag det ändå.
Ja.
Och sen så bara, går det 5 minuter. Ja, nu är jag där igen.
Exakt.
Men försöka påminna sig om att hitta någonting då, att tänka på, liksom, hitta en annan, när jag börjar tänka på det igen, kan man då hitta så här att gör en aktiv handling åt något annat håll, så att man lägger fokus på någonting annat.
Ja.
Så påminner man sig själv i alla fall att nu är tanken här, men nu tar jag och dricker vatten istället. Alltså,
exakt. Det skulle kunna vara att man bara inser att det jag håller på med nu är ju den här sociala ångestkritiken. Så att förmodligen var det inte så dåligt som jag målar upp just nu. Förmodligen gjorde jag det bättre än vad jag tror just nu. Man skulle också kunna gå igenom och försöka minnas hela situationen som den faktiskt var. Och då märker man oftast att, vänta, jag förstår nog upp det där. Det är en tankefälla. Jag väljer att hitta det dåliga för att det var ju faktiskt, vi säger att man gjorde något i 20 minuter och så minns man en sekunds grej som man sa. Då kanske jag, vänta, det var ju, jag sa ju många andra saker också. Mycket var bra och det är inte alls säkert att de la märke till just det där och så vidare. Så att det kan vara antingen att försöka släppa med en annan aktivitet eller försöka inse att man håller på med det där eller försöka minnas kanske hela sekvensen och inse att det är en tankefälla man håller på med.
Och bara man börjar med det så har man i alla fall börjat resan på något sätt.
Just det.
Att också känna att nu tänker jag på att jag får tillbaka de här tankarna. Jag försöker göra någonting annat. Och det är ett steg på vägen.
Ja.
Även om det är liksom För det behövs ju tränas på.
Jo, jag tänker också att det är skillnad på att älta som vanligt och sen att älta och veta att vänta, nu håller jag på med den här grejen som man brukar göra vid social ångest. För att om det är ett vanligt ältande, då skulle du kunna tänka att ja, men det är bra att jag tänker på det här, för jag gjorde faktiskt fel. Då kanske man liksom vill behålla de där tankarna. Men om man någonstans inser att ah, nej, men vänta, det är ju det här jag brukar göra som vidmakthåller min social ångest. Men det här stämmer ju inte. Det här, jag är ju överkritisk just nu. Om man liksom lyckas se det på det sättet, då tror jag att det är lättare att släppa det också.
Men jag gillade också det här att man skulle för att göra de här små stegen. Ja. Se liksom på skalan. För den skulle man, nu ska man inte jämföra, men skulle man jämföra människors olika skalor, vad de är rädd för, så ser de ju så otroligt olika ut. Och det måste vi också förstå, att vi är så himla olika.
Ja.
Så rädsla hos mig, finns det ingen rädsla hos dig i samma sak.
Mm.
Så att det här med att räcka upp handen börja kan vara då enormt stort. Och att vi också föräldrar eller de vuxna runt omkring förstår det.
Ja.
Och tittar på liksom, okej, men då tar vi kortare steg framåt.
Exakt.
Och så hittar man en lösning på det.
Precis, och som förälder kan man ju vara med i det här om ungdomen tillåter det. Och hjälpa till. Det kan vara att man skjutsar till träningen för att hjälpa till så att ungdomen kan exponera sig. Eller det kan vara att man pratar med läraren så att läraren är med i den här planen. Liksom att man gör det här gradvis och så vidare. Så att man kan liksom hjälpa till eller kanske ja, men, ge lite pengar så att man kan gå på bio. Eller men, göra de här jobbiga sakerna. Där kan man liksom vara med och pusha och uppmuntra mycket efteråt. Har man sett det väldigt bra.
Ja.
Så som förälder kan man liksom bekräfta, belöna och säga men bra att du gjorde det här och liksom att man försöker inte så här aha vadå lyckades du inte med det, inte på det sättet utan snarare att man försöker liksom positivt förstärka eller man försöker förstärka de bra beteendena. Så det är en viktig del.
Och det kan man också andra förstärka och sen kan man jobba på det. Kanske inte mycket att kräva, kanske mycket att kräva av en ungdom, men att man också börjar försöka förstärka sig själv. Att kunna säga till sig själv, vad bra jag gjorde
just
det.
Just det.
För det är ingen som har.
Just det, men det där är superviktigt.
Att kunna bekräfta sig själv.
Exakt.
För det som är, även om man inte vill säga till andra att jag var så himla bra för att man är rädd för det, så kan du ju faktiskt säga till dig själv, för det är ingen som har.
Ja.
Men du bygger ju upp dig själv i det.
Absolut.
Och det är ju någonstans det viktigaste.
Ja. Nej, men det där är superviktigt, för att stolthet och självkänsla är väldigt nära förknippat. Man kan säga att självkänsla och social ångest kan ju vara ganska nära varandra. Men just att tillåta sig att vara stolt, för det är många personer som är så här, nej men det där var dåligt. Någon säger, ja men vad bra det var. Nej men det var väl inte så bra. Så man är snabb på att trycka ner sig själv liksom, på något sätt. Men att tillåta, man har sett att just att personer som tillåter sig att vara stolta, de bygger också upp sin självkänsla. Så det är bra att kunna stanna upp och kunna ge sig självkredd. Ja men jag gjorde min exponering idag, den här 30. Och det visste jag, fick puls och det var jobbigt, men jag gjorde det.
Mm.
Och yes, och så här, och att man ger sig själv den kredden och tillåter sig att vara stolt.
Det är ju så härligt.
Mm.
Vi ska titta på det här med mobbning också, som det har ju funnits i typ alla år och finns ju bara organisationer och skolor och många som jobbar för att få bort det, men det finns ju fortfarande och tyvärr. Varför blir någon mobbare? Vet man det?
Men jag tror att det ofta är personer som av olika skäl inte mår så bra i sig själva och hittar då sätt att må bättre genom att då trycka ner andra. Och de känner att de får någon sorts belöning i det. Alltså att de kanske lyckas hitta en syndabock och så får de med sig en hel grupp emot den personen. Och så blir de kanske liksom att de känner sig att de mår bra i det. Men jag skulle säga att det ofta grundar sig i att man själv har någon brist i sig själv. Att man mår dåligt och hittar ett dåligt sätt att må bättre.
Anna Tibelius Bodin som har varit här flera gånger och pratat om det här med kring hjärnan. Hon berättade ju att serotoninet då, som är väldigt härligt att ha, att man känner sig bra och ja, men det man får när man känner sig duktig och bra och man liksom får den känslan, den utsöndras ju när du trycker ner andra. Så då, och jag försökt tänka på det ibland när man säger när jag hör någon som gör det eller om man själv känner att någon eller upplever att någon har gjort det mot mig. Då kan jag tänka så här, men kanske de har lite brist på serotonin, tänker jag, för att inte ta det personligt. Nu är det för mycket att kräva av ett barn, men hur ska man hantera när barnen drabbas av det? För det är ju att ett barn kommer hem och är mobbat, men kanske inte direkt säger.
Men jag tror att man verkligen måste börja med att lyssna, prata, visa att man finns där. att det här är absolut inte okej. Och att man som förälder då kommer göra allt man har i sin makt för att kunna få det här att sluta på något sätt. Och sen får man där, jag skulle säga att man tar kontakt med skolan. Det kan vara både lärare, kurator, rektor. Och att man tillsammans där hittar en plan och kollar vad skolan har för rutiner för det här. Men jag skulle säga att det är bra att blanda in. Jag tror inte att man kanske som förälder själv ska bara börja ringa andra föräldrar och så vidare. Jag skulle nog hellre rekommendera att man går den vägen med skolan och kollar deras rutiner och man försöker involvera och att man försöker få det här och sluta. För att jag menar, det kan vara extremt jobbigt för en ungdom att bli mobbad. Och så det måste verkligen...
Ja, för det skapar ju så mycket andra saker. Det är ju inte bara rädslan av att möta en person som mobbar, utan det är liksom ett obehag att gå till skolan eller när man på vägen till skolan kanske möter den här personen. Alltså det blir ju en oro i det andra livet också.
Exakt.
Och konsekvenserna, för det tycker jag att man har människor som har vuxit upp och är vuxna. När vi pratar om så här, ja, fast jag var mobbad som barn och det påverkade mig så starkt att jag när jag blev vuxen har fastnat i det här. Så att konsekvenserna av att mobba någon annan, för den personen ser en händelse där och då som är mobbare, men konsekvensen för den person som blir mobbad, den kan ju vara livslång om man inte hanterar den.
Absolut.
Så därför är det ju så viktigt att vi plockar det där och då. Vad tycker du själv att kan barnen själva göra någonting, att våga stå, även om det är mycket begärt, men det kanske finns någon som ändå vågar stå upp lite grann. Ska de våga säga ifrån att jag tycker inte om att du gör så här? Eller ska de gå och tala om för en lärare att nu har det här skett? Eller vad ska man ge för råd till barn som drabbas i situationen att de ska göra? Istället för bara krypa undan och inte säga något.
Nej, men precis. Nej, men jag skulle nog säga att det där är ett råd som jag alltid skulle ge för alla. Att träna upp ditt barn till att kunna vara självhävdande och... Just det här att kunna sätta gränser, säga ifrån och sådana bitar. Det är jätteviktigt att ha den sidan. Och för vissa kommer det väldigt naturligt. Men vissa personer är ganska så här, har en sån temperament att man har lätt att säga ifrån och till och med blir lite arg och brusa upp. Och så. För vissa personer som är lite socialt ängsliga eller för så här, agreeable, att man är lite för till lag, så då är det mycket svårare. Så precis som när vi pratar om social ångest, att man inte tror att det är superenkelt för alla. Alltså, jo, du borde bara säga ifrån, så här, för det är inte alltid så himla lätt. Och speciellt om det är flera personer och de kanske är mycket större än vad den här ungdomen är och så vidare. Och så vidare. Men absolut, jag skulle säga att det där är någonting som man alltid ska ha med sig. Att träna på självhävdelse. Men jag tror också att man ska tänka att inte låta den ta hand om det själv. För jag menar, det är mobbing och det är på den nivån, då är det någonting där föräldrarna måste ingripa så att man inte lägger allt ansvar på ungdomen.
Nej, precis. Men att man backar upp. Att just att hantera själva situationen, då är ju inte föräldern där.
Nej.
Så att de liksom vet lite grann hur ska jag tänka i situationen. Och är det så att det känns hotfullt, så ska man kanske inte säga någonting direkt, utan så här, låt det vara tyst, gå därifrån, men prata med någon annan så fort du kan. Eller hur tänker man? För det är ju inte, det kan ju vara hotfulla situationer där man kanske inte känner att, det kan ju, behöver inte bara vara en, det kan ju vara flera som står och mobbar en person. Så att det...
Nej, precis. Så jag tror att såklart att det är bra alltså liksom att kunna säga ifrån. Och sen mobbing kan ju vara så mycket. Det kan vara verbalt, att man säger elaka saker. Det kan vara fysiskt, att man liksom slår dig. Och vad gör man i den situationen? Det är klart att det är bra att kunna säga ifrån. Att de ligger av, det där är inte okej. Men förmodligen så kommer inte det göra att de slutar av den anledningen. Och i det fallet då blir det nästa steg, tänker jag, att gå till föräldrar och liksom ta in andra som kan lösa det här, hjälpande lösa det åt dem.
Och göra det ganska snabbt så man inte går och bär på det. För jag tänker, det här, nu pratar vi om skolan, men jag tyvärr så existerar ju alltså mobbing även i unga vuxna och vuxna. Det är väldigt tydligt i skolan. Men det finns ju också den här tysta mobbningen också. Utesluter, människor känner sig utanför. Att hantera det som ung vuxen, säg att du är runt 20-22 års åldern och blir exkluderad eller pratat bakom ryggen. Där är ju också en form av mobbing som man kanske inte tänker som mobbing egentligen. För det är så förknippat med skolan. När man känner sig sådär kanske lite utfrysen och upplever sig själv kanske lite mobbad, men tyst mobbad. Den är nästan svårare, tycker jag. Att såhär, för det finns ingenting att peka på.
Nej.
Hur hanterar man det?
Nej, men precis. Nej, men den där är ju väldigt vanlig. Alltså det kan vara både i vänskapsgrupper, alltså att man känner sig så här, men varför hör de aldrig av sig till mig? Eller varför gör de saker utan att ta med mig? Eller så här, den typen av saker kan många må dåligt av. Och lika som med på arbetsplatser, där kan det vara så mycket liksom, om man säger politik, liksom, att man, det är många som kanske vill klättra i karriären och så kanske man liksom håller någon utanför för att det gynnar den mer, och så får den andra reda på det, och det är klart att de blir jättebesviken. Så hade de ett möte utan mig till exempel, av den typen av saker. Och jag menar, vad gör man i de situationerna? Jag tänker att om det är någonting, alltså där får man ju se, så är det jag som själv överreagerar och är känslig, för det är ju alltid så här, okay, hur mycket har faktiskt hänt och hur mycket är den egen känslighet? Vissa personer är väldigt känsliga att se saker som är bara som de har skapat själva, så att säga. Men om det är så att man märker att nej, men det här är inte okej. Jag menar, så här,
men mina vänner kanske gång på gång.
Ja, mina vänner liksom, så här, som ska vara mina närmaste, men de hittar bara på saker och hör alla av sig längre. Men de måste man undersöka, ta upp det. Så, men jag har märkt att ni hittar på saker utan mig. Vad händer? Liksom, jag blir besviken på vad det som händer. Att man pratar om det.
Så kanske
det kommer upp fram någonting där. Eller på arbetsplatsen också. Men om det ska funka så kan man ju inte bara ducka under. Jag tror att det kan finnas en sida hos en som bara vill undvika och inte gå in i det för att slippa konflikten. Och det är klart att i vissa fall kan det kanske vara bra att inte ta upp saker. Men till exempel i det fallet som jag tog upp där, att man kanske börjar ha möten och man tar inte in den personen fast den ska vara med och så vidare, för att liksom putta bort den eller inte ge den inflytande och sådana saker. Då måste man agera på det någonstans. Och sen om det att man kanske börjar prata med dem direkt, det kanske finns någon chef eller så här. Ja, men att man försöker lösa
men,
det.
Men att gå in och agera på det.
Ja,
i alla fall.
Man måste agera på det. Ja. Absolut.
När man tittar då på de här olika grejerna vi har pratat om, då, när man hamnar i en psykisk ohälsa, så finns det ganska många allvarliga konsekvenser kring det som det finns när det har gått för långt eller när det blir djupare och djupare. Som droger eller olika spelberoende eller anorexi, och det finns många olika saker. Vad skulle du säga är de vanligaste sakerna man kan se att de hamnar i?
Ja, men det är, alltså, ungdomarna kan ju fastna i alla de här olika, och alkohol och droger är ju en, och jag menar, missbruk är ju, man säger att det är biopsykosocialt, och det innebär helt enkelt att, ja, men som vi var inne på förut, arv och miljö, man kan ha en sårbarhet, man kanske har någon farfar som hade alkoholproblem. Och så kanske man dricker första gången tillsammans med de andra ungdomarna när man är 16 eller någonting sånt där, 15. Men den som hade den här sårbarheten fastnade. Så det var inte ens dens fel. Den drack de här folkölen som alla andra, men den drack kanske 10 så att den fick en blackout och de andra kunde dricka 3, så att säga. Och så börjar det bli liksom ett mönster kanske, att varje helg så dricker den för mycket och den hamnar på liksom, kanske på sjukhus eller andra olika saker. Så det är ju ett scenario.
Men kan det också vara så när det gäller alkoholen? Jag tänkte på det här med sociala ångesten till exempel. Ja. Att när man dricker lite grann så bara, åh, nu känner jag mig, jag fick inte bara lite självförtroende här.
Absolut.
Och så vågar man vara med i gänget bland människor.
Absolut. Nej, men precis. Just det där som är biopsykosocialt. Den psykosociala delen kan ju mycket väl vara det där. Att man använder då, alkoholen som ett säkerhetsbeteende för den sociala ångesten. Även dataspelsmissbruk skulle man kunna ta till vid social ångest. Alltså att man är inne och spelar hela tiden. Och utifrån tänker man så här, den älskar dataspel. Men det kanske är att det började för att det var så lätt att spela dataspel, för att då slapp man vara ute och träffa folk, till exempel. Alltså att man gömmer sig där istället för att vara ute och exponera sig socialt. Men jag skulle säga att det är även droger. Finns det många ungdomar som hamnar i, och det är ju det är relativt vanligt att det finns olika typer av droger, och alkohol och droger blandat och sådär.
Men hur ska man se de första, hur ska vi se att det här är någonting som inte är okej?
Nej, men jag skulle säga att, alltså jag vet att vissa tycker annorlunda, men jag skulle säga att det är bra att vara väldigt hård på att inte, som förälder, att inte erbjuda alkohol innan man är 18. För man har sett att ju tidigare man börjar, desto snabbare, lättare hamnar ett beroende. Så att man inte går på de här ifall ungdomar försöker så här, jo men det är bättre att du köper ut för annars kommer jag dricka handbränt eller någonting sånt där. Att man inte går på det, utan att man säger nej, här har vi en regel. Och det är från 18 uppåt. Det är för att du har lättare att hamna ett beroende innan du är 18 helt enkelt. Så att man sätter en gräns. Men det kan bli en väldigt svår situation ifall ungdomen kommer hem, vi säger 2 helger i rad och kanske kommer hem och liksom vinglar in och man märker att oj, det här är verkligen inte bra, så händer det. Och där måste man verkligen sätta sig och prata om det, att det här är inte okej. Jag menar, du mitt barn, du bor liksom, vi bor tillsammans, och du, som förälder måste jag liksom sätta gränser mot det här beteendet, är inte okej. Och börja undersöka, vad är det som händer här? Har de börjat umgås med nya personer, eller vad är det som gör? Och förhoppningsvis så...
Och varför man... de hamnar i det? Alltså, ja. Alltså, varför är det så viktigt för dem att dricka då? Mm. Är det som gör att du vill dricka
just
varje helg?
Just det. Och jag tror ofta att ja, men det kan vara så mycket. Men dels det här som du var inne på med om man har social ångest att man dricker. Men jag tror också att det är mycket vännerna. Alltså vilka man umgås med. Man börjar komma till en ålder där det blir lite häftigt att gå på fester. Och man börjar liksom dricka. Och då finns ju alkoholen med där. Och så kanske man inte vill tacka nej. Jag menar, det kan ju vara lite grupptryck också. Att det blir så där... Jaha, vadå, ska inte du? Och så blir man utanför om man inte dricker. Så jag tror att det handlar mycket om vilken grupp man är med. Mm. Och jag menar, vi är ju flockdjur där också när det kommer till det. Är man med en grupp som dricker mycket och festar mycket, så kommer det också bli att man själv gör mer av det. Och där är det inte helt lätt sådär att, jaha, vadå, ska jag tacka nej? Eller ska jag räkna hur mycket jag dricker? Eller ska jag sluta umgås med de vännerna? Och man hamnar i sådana saker. Men
jag tänker också på att det blir ju en liten kick också. Mm. Om man tycker att saker och ting är jobbigt annars. Just så får det. Man en liten kick och mår lite bra av någonting. Så blir det rätt att ja, men fan, det här var så härligt att jag mår lite bra här. Mm. Oavsett vad det är som orsakar till att jag mår dåligt. Ja. Att det är lätt att falla dit på det.
Absolut.
Av den anledningen också.
Absolut. Och ens hjärna är ju inte färdigutvecklad när man är liksom i den åldern. Så att då man är ju ännu mer i nuet. Alltså man tänker ju inte så här, ja, men... Det är ju inte alla som tänker då. Om vi tänker tvärtom mot det här med prestationsångest, så finns det de som är tvärtom att de tänker väldigt lite på skolan och väldigt lite på framtid. Och så hittar man det här roliga. Jaha, att man ska festa några dagar i veckan och dricka böcker. Och så tar det över. Och då blir det så här, men varför ska jag göra det här tråkiga? Speciellt om man kanske har ADHD. Då är det en ökad risk, för då är man extra mycket det där att man triggas av belöningar.
Men jag tänker på att det som också känns... genom det vi pratar, det är kanske att man ska komma lite grann på självkänsla och självförtroende. Mm. För att självförtroendet ligger ju i prestationen, det man gör, och självkänsla den man är. Och många av de här gångerna så är det ju att man inte känner, man jämför sig med andra på sociala medier, man orkar inte stå emot andra som säger saker om en. Alltså det finns en osäkerhet, och den blir ju inte mindre om man utsätts för saker utifrån.
Mm.
Hur ska vi hjälpa barnen i att hitta självkänslan? Mm. Eller unga, för att har de inte det sedan de var barn, så kan de kanske försöka hjälpa sig själva att hitta det nu.
Mm. Nej, men precis, det är inte jättelätt liksom om det är någon som redan har byggt upp en väldigt låg självkänsla, att bara ändra på den. Så att det är väldigt bra som förälder, tänker det för från början så att säga, att förebygga. Men de klassiska sakerna som man vet påverkar självkänslan, det är ju relationen till föräldrarna. Det är att som förälder att man är bekräftande, validerande, att man inte är för styrande, att man inte är för frånvarande. Och att man liksom, ja, kärlek, trygghet. Alltså ett barn som växer upp och känner sig värderad utifrån, den känner att föräldrarna värderar ens känslor, föräldrarna bekräftar ens behov. Den lär sig också att göra det med sig själv. Den lär sig att, aha, ja, min mamma frågar mig om hur jag känner. Ja, men det betyder att min känsla är viktig, så då ska jag också bekräfta min egna känsla. Eller min pappa frågar om vad jag vill eller behöver just nu. Ja, men det betyder att min vilja är viktig, och det betyder att jag ska göra det med mig själv just nu. Och då bygger du upp en bra relation till dig själv, och du lär dig att det här med sund självhävdelse. Lyssna in dina känslor, behov. Uttrycka dem, vara sam mot dig själv. Och det bygger liksom upp en bra självkänsla. Om vi tänker att motsatsen skulle vara ett barn som har väldigt mycket otrygghet, eller väldigt styrande föräldrar, eller föräldrar som är väldigt frånvarande. Och då lär sig barnet att jag måste överanpassa mig, eller jag måste vara duktig för att synas, eller jag måste det. Och då tappar den sina egentliga känslor och behov, för att den lär sig att den behöver gå in i de här strategierna för att det ska funka. Och det skulle jag säga kan man kalla för bra självförtroende. Okej, man blir duktig på någonting. Man tror inte i grunden att man duger som man är. Men vad kan man då som förälder göra om man redan har hamnat där? Alltså att man har ett barn som har låg självkänsla. Och jag skulle säga att det är att börja göra de här sakerna som jag pratade om. Att bygga relation, börja prata om vad känner du, vad behöver du. Bekräfta, lyssna in dens vilja. Och försöka så gott man kan finnas där på det sättet.
Ja, och jag kan verkligen förstå att det är viktigt att det här med kärleken hemifrån och tryggheten. Men jag kände ju jättestark kärlek och trygghet. Jag hade jättebra självkänsla hemma.
Ja.
katastrof i skolan.
Ja, ah, just det.
Alltså, den fanns ju inte. Jag skulle bara vara som alla andra, vill inte sticka ut, kände jättestor osäkerhet. Så att,
just det.
Absolut, jag förstår att det är ett, men ibland så kan ju också föräldrar hamna i situationer att det är så, men att de tappar i skolmiljön, just det, för att det just finns det. Ändå en osäkerhet. Ja. Kring vänner, för det är en annan miljö.
Ja.
Alltså det är ju självklart bättre än att inte ha det.
Ja.
Absolut.
Ja.
Men det är ju inte alltid så himla lätt heller.
Nej.
Men skillnaden är ju någonstans här, men hur berömmer man då det här med självkänsla och självförtroende? Jag föreläste en gång på ett hockeyläger för föräldrarna på ungdomshockeyläger. Och då tog vi upp ett exempel, för det var liksom ett samtal mellan oss där vi diskuterade tillsammans för att hjälpa varandra att hitta det. Och då sa jag det, hur bekräftar ni era barn för att lyfta dem för den de är?
Ja.
Och så blev det först tyst.
Ja. Ja.
För att så här, ja, vänta nu, vad är det jag säger? Och då var det en man som sa... men jag brukar säga att han har hjälpt mig att klippa gräsmattan, att vad bra du är som har gjort det.
Ja.
Och då så sa vi också så här, ja, och det är ju jättefint.
Ja.
Men om man säger vad det betyder mycket för mig att du hjälpte mig.
Just det.
För då har han gjort någonting också med mening, vilket visar att han är en bra person och inte bara duktig som har klippt gräset. För då är det en prestation igen.
Ja.
Men han kopplade ju, föräldern kopplade det ju till liksom ting i hemmamiljö och så betyder mycket. Men det han sa var ju, som han kom på själv, men gud, nu bekräftade jag ju igen prestationen.
Ja.
Istället för att säga att du gjorde någonting gott för mig.
Ja.
Eller att man säger när de går och lägger sig på kvällen, vad fint det var att se att du gjorde det här för din kompis.
Mm. Just det.
Att lägga mera värdet på hur man är som person.
Just det, just det.
Och den är lite trixigare, för den är inte lika tydlig.
Precis.
Som att se att, åh, vad bra det var på matteprovet, eller du gjorde tre mål, duktig.
Nej, men precis, jag förstår vad du menar, att man har mer egenskaper, värden, kärnvärden, liksom att vara en fin människa. Och det där, det är så himla viktigt, för det där kommer ju hjälpa personen mycket mer genom livet, att ha med sig de här principerna och det här, än bara det här, vad bra det var på matteprovet. Och det är absolut... Det
och också att man kan säga... Vad tror du om det att man också säger till barnet att så här, vad känner du? Känner du att ser du att jag blev glad?
Det,
alltså att de också bekräftar sig själv, inte bara i prestationen utan också i självkänslan. Att reflektera över, vad kul att jag gjorde pappa glad.
Exakt, exakt. Precis, precis. Dels att man frågar ungdomen vad den själv känner. Det tror jag är jätteviktigt. Och för då, då börjar den fråga sig själv. Men vad jag känner? Och sen också att oj, mamma intresserar sig för vad jag känner. Och så där. Så att det där tror jag
Det är spännande, är tycker jag, med det. Jag tänkte innan vi pratar om liksom vilken typ av hjälp man ska försöka ta, så tänkte jag bara att en unga vuxen, till exempel om man har barn över 18 år, så ser man att sitt barn mår dåligt. Hur mycket får man lägga sig i?
Nej, men precis. Så det där
eller en vän.
Nej, men alltså, exakt. Nej, men det är en jättebra fråga, för att å ena sidan så menar man ju att det går inte att hjälpa någon som inte vill bli hjälpt. Alltså till exempel, vi säger att du kontaktar psykiatrin och åt en anhörig. Då blir det väldigt svårt för psykiatrin att hjälpa den anhöriga om inte personen själv söker. För jag menar, det är ju svårt. Ska du tvinga på någon medicin eller ska du tvinga på någon terapi? Det är väldigt
men det kan
svårt,
ju bara hjälpa med att du ser att, du ser att ditt barn inte mår bra.
Precis.
Och du försöker så här, ska jag vänta på... Han får be mig om hjälp, eller hon får be mig om hjälp. Mm. Eller ska jag faktiskt gå fram och säga, vet du vad, nu tycker jag att det känns inte som att det står rätt till. Exakt. Vad känner du?
Exakt, jo precis. Och där tror jag verkligen att man måste visa. Så att man förstår att det finns en begränsning i hur mycket jag faktiskt kan göra. För det är upp till den personen till slut att vilja ta hjälpen. Men jag tror inte att man ska vara för passiv. Utan jag tror att verkligen att man ska visa, både som förälder och vän och så vidare, att jag ser att du mår dåligt, jag finns här, jag är orolig och jag vill jättegärna liksom prata med dig. Hur mår du egentligen?
Så man kan inte förvänta sig att någon som mår dåligt ska komma och be om hjälp?
Nej, för det ingår i det dåliga måendet att man isolerar sig. Men är man deprimerad till exempel, då ingår det i depressionen att man isolerar sig och inte orkar prata med någon. Så jag tror verkligen att man ska visa att man finns där. Men det kan också ofta skapa en stor frustration i och med att det är så dåligt för omgivningen när den anhörig mår dåligt. Och man vill bara att den ska liksom ta hjälp. Men så kanske den inte vill det. Och där skapar man det här. Alltså att man känner sig maktlös. Och det kan vara väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Men jag tänker att det är att fortsätta försöka. Fortsätta prova. Säga att det finns professionell hjälp. Säga att man själv finns där. och så vidare.
Och sen också kanske höra av sig, inte bara prata om det, utan kanske höra av sig lite oftare med andra saker, så att man visar att jag är här hela tiden, men kanske ska vi ta en fika eller bara skicka ett hjärta ibland, eller så att man påminner om att du är inte ensam, utan här är vi.
Exakt, att man umgås kring andra saker, eller att man kanske berättar lite om sig själv och sitt egna liv. Och det behöver inte bara vara, jag märker att du mår dåligt.
Nej, för det kan ju bli att man går på för hårt också. Och det har väl visat sig att det blir motsatsen, att om man går på för hårt.
Precis, nej, men man har ju liksom satt att det här MI, motiverande samtal, som har mycket stöd i forskningen, har visat sig vara väldigt bra. Och det använder man både för att motivera till exempel personer med missbruksproblem och massa olika saker. Och det kom fram just för att tidigare så hade man en väldigt konfrontativ behandling. Till exempel på behandlingen som i USA där man jobbade med alkoholister. Då var man väldigt tuff. Då sa man så här, jo men du är visst alkoholist och du ska erkänna att du är alkoholist. Och då såg man att de personerna drack ännu mer. Och det berodde på att de kände skam. Om någon går in så där hårt och så känner man att man går in i försvar och så vidare. Det hjälpte liksom inte för att sluta dricka. Men det man såg istället, och som man använder i MI, är ju det här med öppna frågor, att man rullar med motstånd. Man kanske säger, ja, men du kanske inte är alkoholist. Men, och så kanske man ställer en öppen fråga istället. Men vart vill du vara om 2 år? Jo, jag vill vara där och där. Okej, men det du gör nu, är det förenligt med det där du vill vara? Och så får du börja tänka själv på förändringar. Man kallar det för förändringsprata, att man försöker få personen själv att prata om förändring. Och det finns ett samband i hur mycket den pratar om förändring och hur mycket förändring den gör i framtiden. Så att du försöker liksom skapa rätt frågor så att den vill förändras av sig själv. Och det är ju svårt, och jag menar det, man kan ju inte kräva det av en anhörig att de ska ha koll på allt det här. Men lite det tänket kan man i alla fall ha.
Att man har man med sig det tänket istället för att gå på och säga, för det, då blir det väl bara ett motstånd liksom. Att just nu säger det med skammen och allting. Om man då misstänker då att för att se, om man ska söka hjälp, att jag känner det här som förälder eller någon i närheten eller en kompis till en ung vuxen, att nu måste vi söka hjälp. Alltså hur går man tillväga för det? Och när är det dags att verkligen ta tag i det på riktigt?
Jag skulle säga att när ett problem går ut över ungdomens fungerande, och med det så, alltså för, vad är fungerande, men det kan vara att man börjar liksom skippa skolan eller man skippa träningen, alltså man märker att det är någonting som håller i sig inte bara en dag utan ett antal dagar, och det är ett problembeteende som går ut över ens fungerande, så skulle jag säga att man på något sätt försöker hitta professionell hjälp, och det kan vara både att prata med ungdomen och säga, men kan du följa med mig hit, jag vill att du pratar med den här. Men det kan också vara att man själv som anhörig hör av sig och rådfrågar. Man kan ju själv träffa någon just med fokus på det. Hur ska jag göra? Min ungdom och så här. Man träffar någon som är duktig på just det området. Man kanske vet att ungdomen har en viss typ av problematik. Till exempel depression eller social ångest eller missbruk. Då kan man ju träffa någon som är duktig på det. Och läsa in sig i det. Så för ju mer kunskap man har och ju mer man vet vart man ska vända sig, desto bättre kan man ju bemöta ungdomen på ett bra sätt.
Och jag tänker också säga att det kan ju vara så att redan tidigare under vägens gång att man lyfter frågan. Att du kanske tycker att det är jobbigt att prata med mig som förälder för det är för nära. Du vet att det finns möjlighet att prata med någon annan om du vill prata med någon. För att det är kanske ibland känsligt att prata med en förälder om vissa saker. Och att man öppnar upp det liksom under vägens gång också innan det kanske faller in här att de inte fungerar längre i sin vardag. Men självklart då är det verkligen dags. Många föräldrar som har barn som lider av psykisk ohälsa mår ju också dåligt. Hur viktigt är det att de också tar hjälp? För att vi kan ju inte alltid rädda våra barn och bara dräneras, för det tar ju mycket energi också.
Nej, men precis, vad man kan göra för sig själv, och där är det ju mycket att man ser till att fylla på sitt egen energiglas. För att vara med en person som mår dåligt är ju energikrävande. Det är tråkigt att säga det, men den som mår dåligt blir ju lite av en energitjuv i och med att det ingår så mycket att man ska uppmuntra och oroa sig och ställa rätt frågor. Så man kan inte liksom slappna av och förvänta sig att den relationen ska ge en väldigt mycket. Och då blir det extra viktigt för en själv att säga, okay, men hur gör jag för att fylla på? Vilka relationer får mig att må bra? Vilka aktiviteter får mig att må bra? Vilka fritidsintressen får mig att må bra? Så att det inte bara blir det hela tiden. Eller att man till och med träffar någon Det finns anhöriggrupper för olika, med olika problem. Det finns, man kan också träffa någon och prata av sig. Alltså få avlastning och råd av någon professionell kring det.
Ja, för det tänker jag också är bra att få. Alltså går man och pratar med en terapeut eller en psykolog eller vad man vill, så kan man ju också få lite tips om hur man ska hantera situationen. För att, att vara förälder, man kan inte allt alltså.
Nej.
Och ibland så menar man väl och så faller det fel ut. Att det kanske kan vara skönt också att ha ett stöd i att nu är jag, min dotter i den här situationen, hur hanterar jag det här? Så att man får liksom en avlastning också i att jag behöver inte kunna allting, men jag kan hitta hjälpen här och få tips om hur jag ska hantera den här situationen. Att våga ta hjälp själv i de här situationerna kan jag känna har varit viktigt i alla fall. För det är klart att, att ens barn inte alltid mår toppen. Och ibland kan jag känna så här, nu vet inte jag vad jag ska göra.
Nej.
Alltså man blir helt förtvivlad och tänker nästan inte ens klart. Och så blir jag också väldigt känslomässigt involverad. Och då är det svårt att tänka klart.
Ja, precis. Exakt.
Ja, det är mycket med våra barn och våra ungdomar. Och vi vill verkligen göra allting för att, att barnen ska, och ungdomarna, för eftersom det också blivit så vanligt inom... bland de unga med psykisk ohälsa. Men det finns hjälp att få.
Det finns hjälp att få.
Ja, och det är att, vad skulle du säga är det viktigaste som de kan ta med sig då? För att, är det det här att, jag försöker summera nu lite grann med pratat om, men att tänk inte bara på det som är idag, utan det finns, se lite mer långsiktigt, för det blir väldigt svart just idag. Vi pratar om mörkret.
Nej, men exakt.
Och att inte jämföra sig med andra.
Precis, att som ungdom kom ihåg att man, det är inte svart eller vitt eller liksom att allting står på spel eller dödsallvarligt just nu, utan att man har lång tid på sig att hinna med alla de här sakerna som känns som vi himla viktiga nu, att man får lite perspektiv på det och att man får lite tålamod och att man måste inte tänka det måste hända nu när jag är 18 eller 17, utan ja, men det kanske händer när jag är 23, men det är också bra att man har lite tålamod och lite lugn i det. Den är viktig, tänker jag. Men sen också att som förälder att liksom försöka jobba mycket på relationen, om man tänker att det är som en pyramid, att inte vara där uppe och bara liksom tjata och gnälla, utan att vara där nere i pyramiden, den basen, grunden av kärlek och bekräftelse, vägledning och liksom kunna bygga på relationen, ge mycket tid. Det har man sett är viktigt.
Och släppa lite, det är jättebra att bekräfta självförtroende eller prestationer, men ännu viktigare att kanske bygga självkänslan.
Exakt.
Och fortsätta göra det under hela vägen egentligen. Och det ska ju vi också vuxna göra med varandra. Så det är ju en, det är bara att vi inte har egentligen tänkt på så mycket självkänsla, självförtroende tror jag.
Precis.
Men det finns mycket att göra och det finns hjälp att få. Och det kommer en tv-serie här som du är med i.
Exakt.
Där det här
exakt.
Kommer att handla lite grann om det här.
Precis, den heter Berätta. Dolt under ytan och det kommer visas på SVT. Och det kommer vara olika case kring olika ungdomar med olika typer av problematik. Och då har de lite olika diagnoser. Och jag kommer vara med i två case och sen är det några andra psykologer som är med i de andra casen. Och då är det ungdomar med olika typer av problematik och sen också mycket föräldrafokuset. För just som vi har varit inne på idag, det här med att det inte är så lätt att veta hur ska man göra. Och där får man väldigt, ja, men som vi var inne på idag, mycket konkreta råd. Liksom, hur gör man och tips och hur ska man göra, hur ska man inte göra. Men den kan jag verkligen rekommendera att titta på.
Vad spännande. Tack snälla för att du kom tillbaka hit igen.
Ja, men tack själv att du fick komma.
Det var en fin dag. Du, ska vi avsluta med någon låt?
Gärna.
Ja, vilken låt skulle du vilja höra?
Jag skulle gärna höra en låt som heter Levels med Avicii.
Ja, det passar bra. Fantastiska Avicii. Ja. Då lyssnar vi på den.
Yes.
I nästa veckas avsnitt gästas jag av artisten, skådespelaren och nu också författaren Peter Jöback. Han är ju högaktuell med Så mycket bättre TV4 och framförallt med sin bok Att bära sig själv. En bok där han beskriver om hela hans karriär från barnmusikaler via de stora scenerna i London och Broadway till sina soloplattor där han brinner för berättandet. En imponerande karriär med en extremt stark drivkraft. Vi samtalar om karriären, om drivkraften som handlar om revansch och hur han ständigt vill utvecklas för att äga sin egen historia och vara stolt över sig själv. Missa inte nästa veckas avsnitt.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.